Alltså man kan ju tänka att ett renoveringsobjekt borde vara mycket lägre än en jättefixad lägenhet.
Exakt.
Men jag tycker att vi har sett att priserna åtminstone är detsamma som om den hade varit. Det brukar alltid sluta där i slutändan.
Okay.
Vid liksom budgivning och så vidare.
Mm.
För vi har haft fantastiska budgivningar på just renoveringsobjekt.
Okay.
Och det är ju för att folk ser den här möjligheten till att nu kan vi sätta våran prägel från start. Mm.
Välkommen allesammans till Visning pågår, en podcast med mig Magnus Detmar, där jag intervjuar olika personer, bland annat mäklare, inredningsarkitekter och om bolån. Denna podcast är riktad till dig som ska köpa, sälja, förvalta eller förmedla en bostad. Idag har jag äran att ha Elin Liveroth med mig i studion. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Hur är läget med dig?
Det är bara bra, tack!
Ja. Kul att se dig här i studion. Kommer du direkt från jobbet nu?
Jag kommer direkt från Kungsholmen.
Ja, okej. Okay, vad trevligt. Kan inte du berätta lite om vem du är?
Ja, Elin som sagt heter jag. Bor i Stockholm nu sedan snart 2 år tillbaka. Har pluggat i Gävle. Studerade jag till fastighetsmäklare. Kommer från början från Kalmar. Nere i Småland.
Mm.
Så jag valde lång väg hemifrån att plugga och studera.
Ja.
Har väl alltid någonstans drömt om Stockholm.
Mm.
Så när jag banade in lite åt fastighetsmäklarhållet, då tänkte jag okej, då är kanske Gävle det närmaste att komma. Och då jämför jag med Malmö då, som är lite närmare hem men lite längre från Stockholm.
Mm. Ja, absolut. Men härligt. Och det var en 2-årsutbildning då, eller är det 3 år?
Det är 2 år för att bli fastighetsmäklare.
Ja.
Men man kan lägga till ett 3:e år och då får man en examen i företagsekonomi.
Ja.
Så jag valde att läsa 3 år.
Okay.
Men jag hade varit mäklare efter 2.
Okej. Härligt, härligt. Och hur länge, du hade jobbat 2 år som mäklare i Stockholm?
Ja, 1,5.
1,5, okej. Och vilken byrå är det?
Jag är på Svensk Fastighetsförmedling.
Okej, härligt. På Kungsholmen.
På Kungsholmen.
Och det är den enda som finns på Kungsholmen, eller finns det flera Svensk Fastighetsförmedling där?
Det är bara vi.
Ja.
Och sen har vi även ett kontor ute på Stora Essingen.
Okej.
Så vi har 2 kontor, men det på Stora Essingen är lite mindre. Så
okej.
Där är vi 2 som sitter.
Ja.
Och sen så har vi vårt huvudkontor då på Fridhemsplan.
Ah, okej. Där är det. Varför valde du just den stadsdelen?
Jag ska vara helt ärlig och säga att jag var inte jättepåläst om just Kungsholmen innan jag flyttade till Stockholm. Det var mer ett sånt ställe där man kanske bodde på hotell när man var uppe på semester. Men spenderade inte jättemycket tid där. Så det blev nog egentligen en slump för att jag hittade det här kontoret som jag klickade jättebra med. Och sen har jag fått lära mig därifrån.
Okay.
Var gator ligger, olika områden. Så visste faktiskt inte så mycket innan.
Nej.
Men har lärt mig älska den.
Ja, vad härligt. Ja, men det är ju superfint på Kungsholmen, verkligen. Och det har så mycket olika delar, tycker jag. Alltså, det är, vissa stadsdelar i Stockholm är väldigt så, det är en typ av stil. Men Kungsholmen har väldigt mycket olika stilar.
Ja, verkligen. Ja.
Men är det inte Stockholm Marathon? Går inte det runt? Nej, det går inte runt.
Men den är stora delar, tror jag, på Kungsholmen.
Ja, det är det.
Ja, om det inte runt så är det ändå stora.
Okay.
Jag har inte kollat på det, men
okay. Du har inte sprungit dig själv?
Nej, absolut inte.
Okay.
Det kanske kom någon dag, men...
Absolut, absolut. Men du kanske har sprungit ett maraton i alla fall längs med alla de här gatorna nu när du har sålt lägenheter.
Absolut. Slår vi ihop det så är det nog många maraton. Det tror jag.
Vad härligt, vad härligt. Du började på Svensk Fastighetsförmedling och det var också ett random val, eller sökte de dig, eller varför just sökte du till den byrån?
Det var lite random kanske. Det var faktiskt så att jag var ute efter ett kontor sista året som jag pluggade i Gävle. Och min vän som jag pluggade tillsammans med och numera kollega, Lukas, han var då på det här kontoret. Och hade då tipsat chefen då, eller franchisetagaren, om att han hade en vän uppe i Gävle som sökte ett kontor. Så då... var det bara på den vägen. Hon bad mig ringa upp henne. Och vi bokade in ett möte. Vi klickade väldigt bra. Och the rest is history. Jaha. Jag blev kvar där.
Shit, vad härligt.
Ja, jag trivdes jättebra. Vi klickade jättebra. Den personal eller övriga mäklare som jag fick träffa då, supertrevliga. Så jag kände mig bara hemma där från dag ett.
Ja, men vad härligt.
Så det var inte en byrå som jag hade tänkt på tidigare. Nej. Att jag skulle jobba på.
Mm.
Jag hade inte varit i kontakt med någon innan på någon annat kontor inom kedjan.
Ja.
Utan det var verkligen bara slumpen. Jag kom dit och jag trivdes så bra.
Ja, men det är ju superhärligt.
Ja, så det är därför jag, bara bli så, liksom. Jag hamnade där tack vare Lukas.
Ja, får tacka Lukas.
Ja, jag ska tacka Lukas. Liksom. Det har jag gjort många gånger.
Ja, men vad härligt, ja. Vad härligt. Och, för att ofta har man ju en bild av när man pluggar och så kanske man har köpt och sålt någon lägenhet, så har man en viss bild av de här byråerna.
Mm.
Men man vet ju inte så mycket vad som händer liksom bakom kulisserna.
Nej.
Och alla säljsystem och hur mäklarna är och vad man satsar på att sälja mycket eller sälja unika objekt och sådär. Men du känner att du trillade in i någonting som du sa, det var det här jag förväntade mig, eller var det väldigt annorlunda?
Nej, det var nog vad jag förväntade mig. Om inte annat så var det nog det jag hade hoppats på någonstans. Just för att det är en stor kedja, det är många kollegor, vi har ett väldigt tryggt nätverk bakom oss. Vi har liksom våra jurister, vi har våra personer på huvudkontoret som kan och vet allt.
Mm.
Fantastiska kollegor som vi tipsar från olika bobutiker.
Mm.
Så det är en väldigt stor organisation bakom varumärket.
Ja,
som
absolut.
Både har blivit en väldigt trygghet och rätt skönt att ha med sig när man går ut på möten och veta liksom att vi är stora. Vi har liksom våran kundbas. Det är därför.
Härligt,
jag trivs
härligt.
Så bra. Det är så stabilt och tryggt.
Ja. Men det är ju härligt. Mm. Vet du hur många som är mäklare i Sverige? Eller som jobbar på Svensk Fastighetsförmedling?
Vi är ett par stycken. Nu skulle jag ju kollat upp det här innan.
Nej,
men vi är 220-230 bobutiker runt om i Sverige. Så vi är ett bra gäng.
Ja, ett rejält gäng. Vad härligt. Ja, men superbra. Du har varit där ett tag och jag antar att du har sålt många lägenheter under den här perioden. Vet du hur många du har sålt?
Nej, jag har inte koll på det. Det går lite upp och ner.
Mm.
Sen jobbar vi mycket i team. Mm. Och då kan det vara att någon försäljning registreras på en kollega.
Mm.
Så jag har inte jättekoll.
Okej,
okay, okej.
Okay. då går vi vidare. Det jag tänkte fråga mig, för nu har vi fått reda lite på och mer om dig och Svensk Fastighetsförmedling och sådär. Så då tänkte jag att vi dyker mer in i liksom Kungsholmen som bostadsmarknad. Så där, om jag bara kastar ut frågan direkt. Vilka delar på Kungsholmen är hetast och vilka är minst hetast just nu?
Just nu, det är ju det som är grejen med Kungsholmen, att det är så himla uppdelat i olika områden. Du har allt ifrån nyare områden bort till Hornsbergstrand. Du har Fred Hell och Kristineberg som är en typ av område och en typ av bostäder. Och sen så har du ju de fina gatorna, liksom Normala strand, Kungsholmstrand, Rådhuset. Jag skulle väl säga att det som är hetast och har väl alltid varit och kommer förmodligen alltid vara hetast, det är nog gatorna runt Rådhuset. Vi pratar Skelegatan, Normala strand, Hantverkargatan. De funkar alltid för det är bra centrala adresser, man har nära till allt, det är fina hus ofta. Så det skulle jag absolut säga är hetast och kommer nog alltid vara.
Det kommer det?
Ja,
alltså.
Det tror jag.
Okej.
Okay. Absolut.
Men vad ligger det på västra delen? Du nämnde det området i början, det nya området.
Hornsbergstrand.
Hornsbergstrand. Ja.
Precis.
Det känns ju verkligen som, eller jag har varit där många gånger, jag tycker det är verkligen superfint och just när man har absolut och närhet till vattnet också på Normala strand, men just att du kan där bada, du kan liksom hela den grejen. Tror du
absolut.
Inte det kommer lite bli ännu mer populärt senare?
Ja, men kanske, alltså Hornsbergstrand är verkligen en vattendelare.
Mm.
När man pratar med spekulanter vad de söker, oftast är de väldigt tydliga att vi söker inte i Hornsbergstrand eller att vi söker i Hornsbergstrand.
Okay.
Och det är just, det är jättebra lägenheter. Det är hyfsat nyproducerat. Man har bra liksom, funktionalitet i bostäderna. Det som skrämmer folk, som jag har hört kunder och sånt där jag pratat med, det är väl just att det är mycket folk där på somrarna. Som du säger, man kan bada, man kan sola. Det blir oftast väldigt mycket folk i rörelse. Men de som tycker om det är ju, helt fantastiskt. Men det är en väldigt vattendelare där borta faktiskt.
Okej. Ja, nej, jag bara tycker det är väldigt, väldigt, väldigt fint där borta.
Men det är jättefint.
Och sen så är det ju lite längre bort ifrån alltså centrala delarna av Stockholm sådär.
Ja.
Så det kan väl kanske påverka det också.
Ja, det blir väl lite så. Så fort det inte går tunnelbana någonstans så blir det oftast en liten dold pärla. Det är samma sak på Storässingen. Det är många som inte har kanske upptäckt Storässingen, hur vackert det är, för att man måste ta bussen dit.
Mm.
Och det är också många som jag hör som är på mina visningar där ute att oj, det här var första gången jag var på Storässingen. Vad fint det var, jag tar mig aldrig hit.
Mm.
Och det är väl just lite för att man tappar, man vill så gärna vara nära tunnelbana.
Men... Jo, men det är verkligen, verkligen en vattendelare i Stockholm. Men man märker det, alltså, som ni hör så kommer inte jag från Stockholm. Och just det där när jag flyttade dit för första gången för, vad var det, 8 år sedan sådär. Då kändes det som, för jag flyttade till, eller jag köpte en lägenhet på Lilla Essingen. För jag tänkte det är billigare liksom, kvadratmeter där. Det är superfint, det är nära vattnet, liksom hela sådär. Men just att det inte går tunnelbana... Mm. Det är verkligen, då känns det nästan inte som stan. Nej. Och jag bara, men det är superfint här ute. Men nej, det är verkligen vattendelar
för Stockholm. Ja, det är det verkligen.
Ja. Mm. Ja. Men minst heter då?
Mm. Ja, gud, det är väl jättesvårt. Alltså, det finns ju bostäder såklart för alla och allas tycke. Men det som håller på att växa kanske, som inte är så jättehett idag kanske, men som jag absolut tror kommer bli i framtiden, det är väl kring Stadshagen.
Mm.
Vid Sankt Görans sjukhus och bakom där. Och det är väl för att dels är det väldigt mycket kontorslokaler där. Väldigt stora byggnader med kontor och företag. Och där håller de ju nu på att bygga bostäder, fler bostäder. Så jag tror att i framtiden kommer det bli lite ett uppåtsving för dem. Och jag tror att det kommer bli jättefint.
Ja.
Men det är väl det området som kanske inte lockar så jättemånga just nu.
Okay,
just för att omgivningen är väldigt mycket fasader och kontor.
Mm.
Så jag tror att de kommer komma med tiden, tror jag.
Ja, okej. Okay. För det är ju ganska nära, eller lite mitt emellan Centralen och Fridhemsplan.
Precis.
Ja. För det tänker man, det borde vara väldigt populärt. Men ja, jag förstår vad du menar. Det är lite mer kontor. Sådär.
Exakt.
Okej. Okay. Och om vi då... har pratat mer om områden, om vi går mer in på liksom specifika lägenheter. Vilka typer av lägenheter är de som mest heta just nu?
Det är fortfarande sekelskiften. De är fantastiska och det är de som är mest attraktiva.
Mm.
Absolut. Det är de tillsammans med renoveringsobjekt, skulle jag säga, som är extremt attraktivt idag.
Det är det man vill ha.
Ja, alltså. Det är det man vill ha.
Stockholmarna älskar det verkligen.
Älskar att renovera. Ja. Älskar sekelskift och renovera.
Ja, absolut. Men ser man då priserna på dem är i linje med alla andra lägenheter? Eller är de lägre eller högre just nu?
Jag skulle nog säga att... Alltså man kan ju tänka att ett renoveringsobjekt borde vara mycket lägre än en jättefixad lägenhet.
Exakt.
Men jag tycker att vi har sett att priserna åtminstone är detsamma som om den hade varit. Det brukar alltid sluta där i slutändan.
Okay.
Vid liksom budgivning och så vidare.
Mm.
För vi har haft fantastiska budgivningar på just renoveringsobjekt.
Okay.
Och det är ju för att folk ser den här möjligheten till att nu kan vi sätta våran prägel från start.
Mm.
Att köpa en liten halvfixad lägenhet, då blir det så här, okej, vi kan ha det här köket, men egentligen kanske vi inte vill. Och så blir det att man kanske prioriterar bort lite renovering när det ändå ser bra ut. Just därför tror jag att renoveringsobjekt är så pass attraktivt, för att man från start, från dag ett när man flyttar in, kan bara göra sitt med den.
Det behöver inte spara någonting.
Nej, ingenting. Det är bara att blåsa ut den. Men så absolut har vi sett att vissa renoveringsobjekt vi har haft har till och med gått bättre än de som har varit fixade.
Det är ju i slutändan. Så märkligt.
Ja, det är så himla attraktivt. Vi har haft så många spekulanter på dem. Och då blir det oftast en bra budgivning. Så de kan landa absolut vid en liksom fixad lägenhet, om inte mer.
Alltså det är så konstigt. För att, tror du det, tanken hos de flesta köpare är då, den här kommer nog gå billigare. Vi är med i budgivningen. Och sen till slut bara, jag har typ... möblerat den för mycket i mitt huvud, jag måste ha den och det är därför man går. För att tanken att köpa en orenoverad lägenhet är ju att lägga mer pengar i den och kanske sälja den senare.
Absolut.
Eller? Ja.
Det kan absolut vara.
Mm.
Och jag tror Nu kan jag inte tala för alla renoveringsobjekt såklart. Mm. Men de som jag har varit med och sålt. Dels har det ju varit att de har haft en väldigt långsiktig plan.
Mm.
Att de, tanken är att de ska bo där länge. Och de kan liksom göra det till sitt egna. Sen kan jag absolut tänka mig att det finns de som köper ett renoveringsobjekt bara för att renovera upp det. Och sen säljer det inom kort. Det finns absolut.
Mm.
Och svårt att säga om de tänker på det innan.
Nej.
Hur mycket de ska lägga på renovering och sen sälja den igen.
Mm.
Det beror ju helt på hur marknaden går och efterfrågan kring en jätterenoverad lägenhet.
Mm. Absolut, absolut. Men det är... Ja, jag förstår att man vill lägga sin egen prägel på det, men det kan man ju på en halvrenoverad lägenhet också.
Det kan man absolut.
Men man kanske inte ser möjligheterna på samma sätt.
Det kan vara så. Det kan vara att någonting blockerar liksom, när man ser ett jättefint badrum som funkar. Fast egentligen har jag ju drömt om det här badrummet.
Mm.
Det kanske är då att man får mer utlopp för sina drömmar när det bara är att blåsa ut allt.
Ja, exakt, exakt. Men nu har vi sett under covid-tider att alla topprenoverar sina lägenheter. Man bara har inget annat att lägga pengarna på sådär. Så man, jag vet inte, semesterkassan in i lägenheten
den är borta.
Istället. Den är borta, den är i kök och badrum just nu. Har man sett att, har liksom covid förändrat den synen på det? Att man hellre kanske tar då renoveringsobjekt för du har så mycket tid och inte... Tidigare så la man den tiden på att åka till, jag vet inte, Marbella på sommaren. Men nu så kan man inte det. Eller nu kan man ju det, men tidigare kunde man inte det. Om man stannar hemma och renoverar istället.
Mm. Jag tror att det kan absolut ligga någonting i det du säger.
Mm.
Det tror jag. Som det har varit under pandemin. Folk har varit hemma mer. Och det är då de har insett att antingen nummer ett, vi bor för litet. Vi behöver större. Eller så har de insett att här finns det lite att fixa. Och så har man lagt det på renovering. Det är absolut så.
Mm.
Det tror jag.
Mm.
Absolut. Det är något folk inte har andra grejer längre som man kanske hade förut.
Ja.
Och när man är hemma så mycket, då ser man ju alla skavanker som man har hemma. Och den här tapeten börjar bli lite gammal. Nu byter vi ut den.
Mm.
Så jag tror absolut att folk har varit hemma mer och tänkt mer.
Mm. Okej, perfekt. Nu när du har sett mycket lägenheter på Kungsholmen. Kan du se att vissa så... Du sa liksom sekelskifteslägenhet och sådär, absolut. Mm. Men om man ser generellt i lägenheter, om man bortser från liksom sekelskiftet, kan man se någon viss renoveringstrend som är så, ja men alla ska ha den färgen eller den köksbänken eller det, jag vet inte, badrums någonting. Kan du se några sådana trender?
Absolut, det märks när folk har varit inne på sociala medier och följt med i liksom olika influencers eller stylisters inredning och sånt där. Det kan vi absolut se. Beige badrum är det hetaste att ha.
Det är det så.
Sten och beige.
Okay.
Och gärna stuckatur på väggarna. Platsbygga bokhyllorna funkar alltid. De är fantastiska.
Okay.
Det kan vi absolut se.
Okej, okay, shit vad kul. Mm. Men beige badrum, det är det man ska ha nu alltså?
Det ska man ha.
Okej. Okay. Hur många mer 100 000 får man för det?
Ja, det är en bra fråga. Det måste vara väldigt mycket.
Okej. Ja, vad härligt.
Ja.
Och vad sa du? Alltså fastbyggda bokhyllor, det är också sjukt trendigt.
Ja, gud ja. Platsbyggda bokhyllor, det är det snyggaste man kan ha.
Okej. Okay. Ja. Även fast det inte är sekelskiftslägenheter?
Absolut, det kan man absolut se. Sen, ofta så får de det att funka liksom.
Mm.
Men ibland kan man se när folk har kanske försökt lite för mycket och få in sekelskift i sin funkislägenhet.
Ja, exakt.
Oftast kan de få det att funka och det blir jättebra. Mm. Men vi har sett speciella lösningar och renoveringar.
Och det vill jag höra mer om. Vad är det för speciella, intressanta?
Nej, det är inget specifikt så jag tänker på, utan det är bara... Ja, men allmän inredning och liksom, som jag sa, liksom, väldigt mycket stuckatur i kanske lite nyare bostäder. Och jag har även sett det i nyproducerade lägenheter där de har satt in det. Och det har blivit väldigt snyggt. Det är bara att man blir lite förvånad när man kommer in och ser, oj, det här skulle kunna vara en sekelskiftesbostad här i det här nyrenoverade eller nyproducerade huset.
Mm.
Men det är spännande.
Absolut, det måste vara sjukt spännande att se det. Och just när man får ihop det, för det tycker jag, alltså svenskar är extremt bra på, eller de har sjukt bra smak.
Absolut, gud jag blir...
För det blir inte vräkigt, det blir inte för mycket, det blir inte för lite, alls. Det är extremt bra.
De är vi är väldigt duktiga på att inreda, måste jag ändå säga.
Absolut.
Svenskar, det är många jag kommer hem till som bara, wow vilken snygg lösning här. Eller gud att ni har vågat ta den här färgen i vardagsrummet, eller... Hade aldrig tänkt på det själv liksom. Det är helt fantastiskt.
Vet du varför det har blivit så?
Jag vet faktiskt inte. Jag tror kanske att vi kanske har kommit från hela det här med att det ska vara vitt, vitt, vitt.
Mm.
Och jag tror folk vill ha in lite mer färg i livet.
Ja.
Det tror jag. Sen om det har att göra med saker som de ser på nätet, som de blir influerade av.
Mm.
Eller om det bara är någon känsla man har.
Mm.
Att nu ska vi ha mer färg på våra väggar.
Ja, vad härligt. Vet du någon sån influencer som liksom du kan se att ja, men det är Bianca Ingrosso badrummet? Alltså kan man se att det finns någonting som det var den som satte prägen och sen så följer alla?
Absolut, det kan man absolut se. Och framförallt kanske då med när det kom de här platsbyggda bokhyllorna. Det var väl den, sen vet inte jag vem som var först med det. Men det såg man att när det exploderade på Instagram, då exploderade det i folks hem.
Jaha.
Och likadant den här grejsa tonen man kan ha på väggarna, ja. Gråbeige, vilket är supersnyggt, jag älskar det själv. Då exploderade det hemma hos folk.
Okay.
Så folk tog efter det och det är jättekul. Jag har själv gjort det, så jag ska inte säga något.
Vad utan härligt, det, vad härligt. Ja.
Det är fantastiskt.
Ja, nej alltså det är svenskarna har sjukt bra smak i det. Ja,
håller med.
Ja. Men om vi går tillbaks lite och det där du sa styckatur och sådär, men att vilken typ av lägenheter är det, 2 år, 3 år, alltså vad är det som säljs mest på Kungsholmen just nu?
Ja, alltså tittar vi generellt över tid så har ju 1-or oftast alltid gått bra.
Mm.
Och det har ju såklart att göra med studenter som flyttar till Stockholm. Många väljer då att köpa på antingen Kungsholmen eller någon på Essingeöarna. För att som du sa i början, man får oftast lite mer kvadrat för pengarna.
Mm.
Och så de brukar generellt gå bra. Och det som vi har sett har verkligen skjutit ifrån under pandemin, det är ju 4-orna. Och liksom de större lägenheterna.
Mm.
Och det är väl just för att folk har suttit hemma och inser att nu behöver vi ett kontor för att vi båda sitter och jobbar hemma. Så vi behöver en 3. Vi kanske ska utöka familjen. Vi behöver fler sovrum.
Mm.
Så de större lägenheterna har verkligen, verkligen exploderat skulle jag säga under pandemin nu.
Ja.
Verkligen de blivit otroligt attraktiva.
Ja. Och det blivit. Finns gott om det på Kungsholmen.
Det skulle jag säga att det gör.
Mm.
Det finns mycket 1-or och 2-or mindre lägenheter om man kikar liksom mot Fredhäll och Kristineberg.
Mm.
Där säljs det ju jättemycket sånt.
Mm.
Sen har vi, skulle inte säga att det regnar med stora lägenheter, men det finns absolut många.
Okay, ja.
Och det är antingen mot de lite mer nyproducerade områdena.
Mm.
Där har man ju oftast fler rum på en lite mindre yta kanske.
Ja.
Och sen kan vi ha väldigt stora 2-or eller 3-or närmare liksom Fridhemsplan.
Okay.
Så det finns absolut.
Ja. Härligt. Mm. En annan sak jag tänker att när folk nu under pandemin har känt att så här, vi måste utöka och bor man på Strandvägen så är det väldigt dyrt att utöka. Mm. Kan du se att väldigt många från då lite mer centralt flyttar till kanske Kungsholmen för att där får man mer för kvadratmeterna?
Absolut.
Det ser man.
Det kan jag absolut se.
Ja, mm. Okej. Okay. Om vi då går vidare och pratar lite mer för då köpare och säljare av lägenheter. Tycker du att det är ett bra eller dåligt tips att köpa innan en budgivning?
Mm. Köpa på förhand.
Mm.
Ja, det är helt beroende på situation såklart. Även på säljarens situation, hur deras läge är. Ibland kan, oftast säljer vi på förhand när vi har något som kommande. Och då kan man komma överens med budgivaren eller spekulanten då på förhand att det här vill säljaren ha för att släppa den innan. Och då kan man göra en jättebra överenskommelse som passar alla inblandade parter. Och då är det superbra. Det besparar både säljaren och går på Hemnet och det besparar arbete och sånt där. Sen är det alltid kul att träffa folk på visningar såklart. Men beroende på situation så kan det absolut vara bra för olika parter. Sen personligen så tycker jag det är bra också med vanliga hedliga budgivningar. Alla får en chans att delta. Alla får en chans att lägga fram sina villkor och sitt bud liksom, för att de vill ha den också. Och sen så är det den som antingen lägger högst eller som säljaren bestämmer sig för att den här vill vi sälja till som då till slut får den. Så det finns både för- och nackdelar.
Ja.
Absolut.
Okej. Okay. Finns det någonting annat som du tycker att som säljare man ska tänka på när man köper sin eller när man säljer sin lägenhet? Och är det någonting man absolut inte ska göra när man ska sälja sin lägenhet?
Ja, först och främst får jag väl säga att man ska välja rätt mäklare. Såklart. Det är väl A och O, absolut. Och träffa någon som man känner att den här personen klickar jag med. Det viktigaste är inte vad mäklaren tar i arvode. Om den är billig eller inte. Eller om den är jättedyr.
Mm.
Det viktigaste är hur man funkar med mäklaren. Man känner att den här har jag förtroende för. Den här kommer jag kunna ringa till när jag behöver. Och jag kommer få bra svar. Och sen, ja men kort och gott, stirra inte blind på arvoden. Bara för att någon mäklare kan ta 20 000 mer. Okej, vad är det den mäklaren gör som tycker att den är tjänst är värd så här mycket mer eller mindre? Och sen, ja, generella tips om man ska kika liksom lägenhetsmässigt. Så brukar inte rekommendera, om jag är hemma hos någon som ska sälja. Och så säger de så här, borde jag renovera mitt badrum till försäljningen? Då brukar jag ofta säga nej. Du behöver inte göra det. För att det kommer kanske leda till, absolut, du kan få pengarna tillbaka. Men det kan lika gärna vara så att den som köper lägenheten ändå kommer blåsa ur badrummet. För att det var inte vad de ville ha. Utan då är det bättre att spara de pengarna och den arbetstiden. Och kanske föra det vidare till sin nästa bostad. Så det är någonting som såklart får de känna efter. Men då tycker jag att det är bättre att vi säljer den i befintligt skick. Och sen får köparen göra sitt. Och så får man ta vidare till nästa bostad.
Okay.
Så det är väl tips när det kommer till själva lägenheten.
Även fast de renoverar med beige badrum?
Även när de renoverar med beige badrum.
Då säger du även nej där. Ja. Okay, okay.
För nästa kanske vill ha grått.
Ja, okay.
Då kan man spara den arbetstiden som man har gjort på badrummet. Och lägga det på sin nästa bostad istället.
Okej. Men får du, alltså är det liksom standardfrågan när du är ute och träffar potentiella säljare, så ska jag renovera det, ska jag fixa det? Är det liksom det standardfrågan man får?
Det är väldigt vanligt. Absolut. Och då kan det vara att de kanske har ett badrum som är från stambytet. Då är det oftast något ljusblått kakel eller klinkergolv och vitt kakel på väggarna. Och så, ja, de brukar fråga liksom, vad är det vi behöver fixa inför försäljning? Och det är samma sak när det kommer till styling inför foto. Ska vi styla eller ska vi inte styla? Då brukar jag väl säga att såklart gör ni som ni vill. Antingen tar ni dit någon som bara ger er råd. Är det ett bostad som kanske har väldigt mycket saker eller det kanske är ett dödsbo. Då kanske jag skulle rekommendera att vi stylar till den. Men är den liksom fin och ren och man har fina möbler, håll det lite klint bara. Köp en filt på Lens liksom och piffa till det. Det räcker liksom.
Mm.
Så, men det är väldigt vanligt. Det är nog standardfrågan. Framförallt när man träffar någon som ska sälja.
Mm.
Vad är det vi ska göra inför försäljning?
Mm.
Vad ska vi fixa? Behöver vi renovera någonting? Sen kanske de redan sen innan har sagt, vi ska renovera det här, sen ska vi sälja. Absolut. Mm. Kör hårt, det kommer bli jättebra.
Mm.
Men om de tar dit mig för att fråga, ska vi renovera? För att vi ska sälja. Kommer det öka vårt värde?
Mm.
Ja, kanske.
Men ja, man vet inte 100%.
Nej, precis.
Men någonting jag har hört att jag vet inte vem det var som, men jag har hört det på flera håll. Har sagt att när man då ska ha en visning så ska man försöka ta ner så mycket så familjefoto och personliga grejer som möjligt.
Absolut.
För att man vill ju att köparen ska typ flytta in mentalt innan man väl... stämmer det? Eller
det stämmer, absolut. Ja. Det är en klassisk grej som man kör med.
Ja.
Just att sen behöver man inte ta bort allt, men inte liksom ha kvar, ja, men som du säger, familjeporträtt, kanske diplom som hänger upp i barnens rum med deras namn och grejer. Det är både lite integritet och plocka ner. Och som du säger, ju cleanare desto bättre, för att då får säljaren eller köparen liksom föreställa sig själv, så här kommer mitt hem kunna se ut.
Mm.
Sen får det inte vara för sterilt heller i min mening, utan det ska ändå synas, okej, här bor det någon.
Mm.
Det finns ett hjärta i den här bostaden, så att man inte kommer dit och det är helt tomt och kalt och kallt och någon liten filt och någon liten torkad blomma någonstans.
Mm.
Utan att det ändå ska vara levande.
Mm.
Men absolut att de ska kunna, okej, men här skulle jag kunna ha den här tavlan och den här soffan skulle passa här.
Mm.
Så absolut.
Okej. Okay. Om man är flyttat ifrån sin lägenhet, så tycker du ändå man ska så möblera lägenheten när man säljer den för att känna att så det, man kan verkligen bo här? Eller ska man låta den vara tom om man har flyttat ut alla grejerna? Förstår du vad jag menar?
Absolut.
Ja.
Det är också en smakfråga höll jag på att säga. Vissa lägenheter som vi har sålt tomma har ju varit tomma under försäljning. Och då har det kanske oftast varit också lite äldre hus. Och lite, man kan se att det finns gamla stuckaturer kvar som behöver rustas upp. Då kan man kanske fixa någon liten häftig detalj som sticker ut i bilder och sånt där. Men sen finns det vissa lägenheter som man märker, okej, den här kommer inte, den kommer gå bättre om den är möblerad.
Mm.
Och det kan vara att det var lite mindre lägenheter kanske. Att man måste visa att här kan en säng stå, det blir jättebra.
Mm.
Eller här ska en soffa vara, det blir jättebra.
Mm.
Så det är lite olika på vissa objekt. Vissa brukar rekommendera ta in möbler för att visa att så här kan man ha det. Det kan också vara om det är lite svårare planlösning. Att man kan ta in någon som ser liksom, okej, men här kan vi lösa det med så här. Här ställer vi det här skrivbordet eller soffan får stå så här för att maximera yta.
Mm.
Det är nog lite beroende på hur lägenheten är utformad, skulle jag säga.
Har du varit med om många gånger när du väl kör en visning att folk liksom inte alls har förberett sig? Att det bara ser ut som dagen efter fest liksom, i lägenheter? Har du varit med om någon sån?
Det har hänt.
Ja.
Absolut.
Och hur hanterar du det?
Nej, då är det bara kavla upp armarna. Trycka in allt i en garderob, ställa ut lite trapphuset, gömma. Det är bara att köra.
Ja,
ja, absolut. Det är inga konstigheter.
Så det är alltid lite marginal tidsmässigt?
Absolut. Det är alltid, jag ska alltid vara där minst en kvart innan.
Ja.
Bara för att se över allting så det ser ok ut. Och har någon glömt plocka bort några nycklar någonstans så lägger vi undan det såklart.
Mm.
Men alltid en liten stund innan, man vet aldrig.
Okay.
Ibland kan det vara att säljarna är lite stressade, ska springa iväg, kanske klä på barnen. Glömmer plocka in någonting i diskmaskinen till exempel. Det händer ju såklart, herregud, man är ju mänsklig.
Mm, mm.
Så absolut, lite marginal får man ha.
Ja, men vad härligt. Om vi då glider över till köparna.
Mm.
Vad är de vanligaste frågorna du får av köpare när du är ute och visar lägenheter?
De absolut vanligaste frågorna är, när är kök och badrum renoverat? När är de ifrån? Vad har föreningen för lån per kvadrat? Är vanligt att de frågar. Och... ja, men bara allmänna frågor om tillträde och sånt där, såklart. Mm. Men själv, i själva lägenheten är det väldigt vanligt att de vill veta kök och badrum och sen då om föreningen, hur ekonomin står till.
Okej. Okay. Och känner du att köparna i Stockholm just nu är ganska så uppdaterade, de är vandrade och förstår vad de bör kolla på någonting? Eller känner du att folk är lite så frågar konstiga frågor också?
Nej, jag tycker ändå att spekulanter som kommer och tittar har väldigt bra koll.
Mm.
De är liksom förberedda, har läst årsredovisning. De är oftast lite insatta i föreningen. Ställer oftast lite följdfrågor bara på det de har läst.
Mm.
De vet också med badrum och vad stambyte innebär. Hur ofta man behöver stambyta till exempel och sånt där. Så jag tycker folk har väldigt bra koll.
Ja, men faktiskt. Vad härligt.
Ja.
Det är superbra. Och... om vi då går in lite mer och kollar, för priserna har ju ökat extremt mycket de senaste, forever känns som. Varje år så slås säljrekord, kvadratmeterpriser och sådär. Mm. Och du nämnde tidigare att det var fyror då är de som har varit mest attraktiva. Mm. Kan du känna att vissa objekt eller vissa stadsdelar eller sådär, vad ser du är övervärderat och vad är undervärderat? Kan du se någon liksom så, varför är det så dyrt och varför det är så billigt?
Oj, det är en jättebra fråga och jag tror inte att någon kanske har något direkt svar på det.
Mm.
Sen finns det absolut lägenheter som man kan reagera på, oj, vad den gick väldigt bra.
Mm.
Och sen finns det lägenheter som man kan tänka, oj, de borde kanske fått lite mer för den, kan man tänka. Men det är så himla specifikt just för att vissa lägenheter är så himla beroende på hur föreningen står till. Vissa föreningar är väldigt små, vilket gör att lånen per kvadrat kan bli väldigt höga. Och det är bara just för att det är en liten förening. Och sen så har folk blivit mer... jag tror folk vet vad de vill ha. Och just därför, om de hittar någon lägenhet som de känner, wow, den här ska vi ha, då är de beredda att gå rätt långt för det. För vi har ju lägenheter som går fantastiskt bra. Och det är väl just för att köparna känner liksom att det här är våran, det här ska vi ha.
Mm.
Sen huruvida det är övervärderat eller undervärderat, det är svårt att säga. För att någonstans så slutar det ju i att köparna känner ju själva att det här tycker vi är värt. Det här vill vi lägga våra pengar på, vi vill lägga så här mycket på just den här lägenheten. Och sen finns det andra lägenheter som inte har kanske lika mycket intresse. Och det kanske beror på område eller förening, adress, vart i huset lägenheten är belägen, utsikt och sånt där. Så det är svårt. Jag skulle inte säga att jag riktigt tänker på om saker är övervärderat eller undervärderat.
Nej. Tycker du Stockholms bostadsmarknad är rätt värderad?
Det är en väldigt speciell marknad. Absolut. Det är kul att kolla på branschkollegor som säljer i andra städer när de slår kvadratmeter rekord i en förening till exempel. Och man ser att det är markant mycket lägre än vad vi säljer här. Föreningsrekord och sånt där. Det är väldigt kul att jämföra. Och det skiljer sig otroligt mycket från Stockholm och andra städer och andra orter ute i Sverige.
Mm.
Och man kan bara kika innerstan kontra Älvsjö till exempel. Enorma skillnader.
Mm.
Så fort man kommer in för tullarna så blir det ju mycket mer attraktivt och mycket högre priser.
Ja.
Som sagt, vi ligger på väldigt höga nivåer.
Ja.
Det gör vi.
Men samtidigt så är ju efterfrågan är ju där. Kollar man på varenda visning så är det ju folk.
Absolut.
Alltså så åker man runt om i världen och kollar då mäklare. De får ju dra in köpare. Och det är privata visningar och det är liksom en potentiell köpare per visning typ. Absolut. Men i Stockholm så är det 30, 40, 50 på visningarna. Mm. Och där tänker jag att så, ja men är inte Stockholm då för lågt prisat? För är det så många potentiella köpare på varje lägenhet, ska vi inte upp ännu högre då? Mm.
Absolut, jag förstår hur du tänker och det kan absolut ligga någonting i det. Det är otroligt stora flyttströmmar till och från Stockholm och det är helt otroligt.
Mm.
Absolut, vi har väldigt många visningsgäster generellt och det är både folk som är från Stockholm, bor här sedan innan och det är även folk som kommer utifrån som ska flytta till stan. Så ibland kan man tänka att gud ska det inte ta slut snart med liksom potentiella köpare och spekulanter, men det gör inte det.
Nej.
Det ser vi också liksom i vårat interna kundvårdssystem då som vi har på Svensk Fast där man får lägga in en bevakning och där inför varje möte så tar jag fram liksom så här många kan vara potentiella köpare för just din bostad.
Mm.
Och det ser vi att det ökar ju bara hela tiden.
Mm.
Och då lägger vi in liksom preferenser som folk anger att det här söker jag. Och det fortsätter ticka uppåt. Antal sökare liksom.
Ja,
det är galet, absolut.
Men sjukt häftigt.
Ja, det är fantastiskt.
Men tror du också att det där, för att alltså, våra löner ökar ju inte i samma nivå som bostadsmarknaden har ökat. Och svenskarna har ju varit väldigt skonade där i att vi betalar ändå väldigt liten del av vår lön för vårt boende. Alltså flyttar du till London eller New York eller sådär, lägger du ju mer än halva lönen på bara boendet. Mm. Medan i Stockholm så vill man säga, ja men kanske en tredjedel. Sådär. Tror du att vi kommer se mycket mer liksom att folk helt plötsligt bara, vi har inte råd med detta. Det får bara stanna av. Eller tror du att vi får bara köpa dyrare. Tror du att det finns något tak på detta?
Ja, alltså det är klart att ibland jag tänker att någon gång måste det väl mattas av lite.
Mm.
För vissa lägenheter man säljer tänker så här, gud ska denna gå dyrare den dagen de ska sälja? Det kan vara att det kanske kommer mattas av framöver, men jag tror nog ändå att det kommer nog trappas upp.
Mm.
Det tror jag.
Ja.
Det är nog så det kommer vara.
Så du tror inte att vi är i en bostadsbubbla?
Nej, det tror jag inte.
Nej, okej. Okay. Nej, för det har ju spekulerats de senaste 50 åren.
Ja, men man har ju det. Och det är som sagt alltså anledningen till att bostadspriserna är så pass höga är väl just för att vi har haft så låga räntor på så länge.
Mm.
Och så länge folk köper lägenheter där de vet att de kommer klara sig och har liksom en buffert och vet att okej, skulle jag sitta utan jobb här nu några månader så skulle jag klara mig med lägenheten och kunna betala för mig. Och det är väl det viktigaste. Att man inser liksom, okej, skulle jag bli av med jobbet nu, då kan jag fortfarande betala för mig. Så det är omöjligt att säga när och var och hur vi kommer vara i en bostadsbubbla.
Yeah.
Men jag tror inte, jag känner inte att vi är det idag.
Nej.
Och jag tror att så länge räntorna är där de ligger så tror jag inte att det kommer ske något. Sen ska det till höga räntehöjningar om det ska bli någon form av nedgång. Så jag tror inte att vi kommer se det i närtid.
Nej. När tror du, för just nu i innerstan, nu pratar vi väldigt mycket Stockholm, innerstan, Stockholm, sådär, men kvadratmeterpriset ligger ju någonstans runt 100 000 inne i staden just nu. Om hur många år tror du vi når 200 000 som är liksom average?
Gud vad spännande. Ja, det kommer nog dröja ett tag tror jag. Men det...
Är det 5 år? Är det 10 år?
Ja, det är nog 10 tror jag.
Det är 10 år?
Ja, så fort tror jag inte det kommer gå.
Nej.
Men det hade varit otroligt häftigt om vi kom upp dit. Det är helt sjukt i så fall.
Ja.
Men det är ju inte omöjligt.
Nej, men man absolut sa ju att 100 000 inte. Kvadraten var ju sjukt för 10 år sedan.
Ja, men där är vi ju nu.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja, men sen 10 år då.
Okej, okay, om 10 år. Vi får se. När jag spelar in denna podcasten om 10 år. Då
ses vi igen och diskuterar bostadsmarknaden.
Vem hade rätt?
10 år senare.
Ja, men vad härligt. Ja. Nu vet inte jag om byggs det mycket nytt på Kungsholmen just nu?
Det gör det.
Ja, var byggs det då någonstans?
Det byggs dels ett nytt område på Stadshagen som jag pratade om lite tidigare. Ett område som jag tror kommer blomstra, verkligen. Det finns bostäder där idag, så det gör. De är kanske inte jätteattraktiva på många sätt. Men, och just det här som jag sa också, att det finns väldigt mycket industrilokaler, kontorslokaler där idag. Så jag tror att med de husen som kommer komma där och bostäder så kommer det bli ett fantastiskt område.
Ja.
För man har liksom nära till allting och nära till tunnelbanan. Så där byggs det och det tror jag kommer bli jättebra. Verkligen. Och sen så har vi även kring Igeldamsgatan byggs det ju 65 nya ägarlägenheter.
Ja.
Och ägarlägenheter är ju lite, fortfarande lite nytt för Sverige, tror jag. Vi har inte haft jättemycket ägarlägenheter. Det är väldigt vanligt utomlands.
Kan du inte förklara lite för lyssnarna vad det är för något?
Ägarlägenheter? Ja. Ja, men det är ju lägenheter där man äger. Du äger ju din egna lägenhet. Du får försöka lagfart för liksom din lilla lägenhet. Och i den får du göra i princip vad du vill. Du betalar inte till någon förening, utan man betalar liksom bara, ja, men till sig själv. Man får göra lite vad man vill.
Ja.
Men som sagt, det blir som en liten egen fastighet i liksom det här huset.
Ja.
Så det byggs det nya
okay.
Kungsholmen också. Det kommer bli spännande att se hur de kommer funka och så.
Tror du det kommer bli fler sådana i Stockholm?
Men det tror jag absolut. Det kommer nog komma med tiden. Sen tror jag det kanske kommer dröja ett tag innan det slår igenom och sådär, i och med att det är hyfsat nytt. Som sagt, väldigt vanligt utomlands, men hyfsat oprövat här i Sverige. Jag tror absolut det kommer komma mer.
Okay.
Mer i det. Det tror jag.
Ja, men super. Tror du man kommer se mer skyskrapor som typ Norra Tornen på Kungsholmen?
Kanske inte på Kungsholmen. Det hade varit häftigt.
Mm.
Absolut. Frågan är bara vart någonstans man skulle bygga det.
Mm.
Det blir väl ironiskt kanske.
Ja, exakt. Stora parker får man inte ta.
Nej, men det hade varit spännande. Men,
kanske svårt om Brommaplanen ska in.
Ja, jag tror det. Det är en av dem som kanske är vägen. Man åker ju oftast över Kungsholmen.
Ja. När
man
men Bromma flygplats, ska den läggas ner eller inte?
Det är lite oklart. Jag vet nog inte. Nu har de ju kommit igång åtminstone med regionalflygen.
Ja.
Har de. Så får vi se hur länge det håller.
Okay.
De stod väl still nästan hela tiden under pandemin.
Ja, nu gjorde det. Ja. För jag bara tänker att just eftersom det byggs tätare och tätare i Stockholm, det måste ju börja byggas på höjden.
Ja, absolut.
Och där är Norra Tornen, det finns säkert många andra, nu är jag inte så bevandrad i det. Men att just det är det som kommer krävas. Och det är också häftigt att bo på höjden.
Absolut.
Alltså så, det blir en helt annan upplevelse. Och just när man kommer över de andra takåsarna så blir det
absolut
ju riktigt, riktigt häftigt. Ja. Okej, men då hoppas vi på mer skyskrapor.
Ja, det hade varit coolt.
Kungsholmen Skyline.
Ja, det kommer snart.
Härligt. Slutligen då så brukar jag göra så här att jag frågar alla de som jag intervjuar om de kan ge 3 konkreta tips. Vi har pratat om detta lite tidigare, men 3 konkreta tips till köpare och 3 konkreta tips till säljare när de då ska köpa eller sälja en lägenhet på Kungsholmen.
Mm. Spännande.
Så vi börjar med säljarna då.
Vi börjar med säljare. 3 tips.
Mm.
Nummer 1. Välj din mäklare noggrant. Och inklusive där, bli inte förblindad av arvodet.
Mm.
Fråga då istället vad ingår i ditt arvode.
Ja.
Som kan skilja sig. Nummer 2. Ta rådfrågning gällande exempelvis renoveringar. Om man borde renovera innan, vad man ska renovera och fixa. Bolla det med mäklaren. och gärna kan testa med flera mäklare och se liksom vad de tycker och jämföra. För det är inte alltid som renovering kan gynna en i slutändan. Det beror lite på vart man liksom ska.
Mm.
Och sen så skulle jag väl råda till att vara väl förberedd. För när du väl ska in i en säljprocess och du ska in i en köpprocess, det blir väldigt rörigt. Man ska liksom springa på egna visningar samtidigt som man ska ha egna visningar på sin bostad. Så jag brukar alltid råda att även om du ska sälja om ett halvår, förbered dig så mycket du kan. Hitta någon mäklare som har en bra kommande tjänst som man kan förbereda annonsen på, samla in lite folk. För den dagen du väl har hittat någonting själv att köpa och du måste dra igång med ditt egna sälj nu, då är det skönt att ha det klart. Så att det inte blir att man ska blanda de processerna och så kanske man själv sitter och är besviken för att man har förlorat en budgivning på en lägenhet som man älskade. Och i samband ringer mäklaren, nu ska vi ha privatvisning för den här kunden. Så separera processerna lite.
Mm.
Förbered dig så mycket som du kan med din egna bostad så att den dagen du hittat din nya kan du bara kasta ut din bostad till försäljning så är allting klart sen.
Ja, perfekt. Mm. Sjukt bra tips för säljarna. Om vi då går över till köparna.
Mm. Då skulle jag säga, ha inte för bråttom. Ta er tid och gå på visningar. Jämför lägenheter, jämför områden. Du kanske hittar en gata i Fredhäll som du aldrig har varit på och aldrig kunde tänka dig. Men som du kanske blir jättekär i. Så jämför mycket. Gå på mycket, få mycket kött på benen. Och jämför hur mycket får jag för en etta på 35 kontra en tvåa på 35. Och liksom verkligen ta god tid på er, helt enkelt. Nummer två, läs på om föreningen. Om ekonomin. Det är väldigt viktigt idag. Jag tror folk ibland kanske glömmer det. Hur stor påverkan föreningen och ekonomin har på ens egna situation.
Ja.
Och ta hjälp av mäklaren som är väldigt insatt i föreningen. Och fråga, liksom frågor, när planeras detta att göras? Ska de amortera mer? Hur kommer det se ut? Avgift, förändringar och sånt där. Så kika mycket på föreningen. Och sen skulle jag väl också råda dem att vara väldigt noga med när ni är inne i budgivning att fundera ut liksom, okej, men det här är den här summan kan vi landa på för då går våran kalkyl ihop. Då kommer vi kunna leva bra så att det inte blir att man kastas in i någonting, blir förälskad i en lägenhet som man oftast lätt blir och sen så går inte boendekostnaderna ihop i slutändan utan var lite skinn på näsan och tänk så här, okej, men hit kan vi gå max. För annars kommer inte våran boendesituation vara möjlig om vi ska ha sådana här kostnader i slutändan. Så räkna liksom på, om vi köper för den här summan, då kommer vår månadskostnad bli det här. Kommer vi klara av det? Kör. Kommer det bli svårt? Kolla på något annat då. För det är så viktigt att man ska kunna känna sig ekonomiskt bekväm i sitt boende.
Perfekt, superbra tips. Så de tar vi med oss ut när vi ska köpa och sälja på Kungsholmen. Ja. Elin, stort tack. Det har varit en ära att ha dig här.
Det har varit en ära att ha dig här.
Och innan vi avslutar tänkte jag bara höra, kan man följa dig på sociala medier? Hur hittar man dig och så?
Absolut, jag finns på Instagram. Elin Livroth heter jag där.
Mm.
Och följ gärna vårt konto som vi har på kontoret, Svensk Fast Kungsholmen. Där lägger vi ut väldigt mycket objekt vi har till salu, vad vi gör, hittar på dagarna. Superbra.
Jättebra. Tack så mycket.
Tack själv.